allesammans och välkomna till det andra avsnittet av På tal om inköp. Jag heter Eva-Lotta Löfstedt Lundell.
Och jag heter Helena Brynolfsson. Kul att se dig, Eva-Lotta.
Ja, men detsamma.
Ja.
I dagens program så kommer vi att inleda med att prata om vad som har hänt sen sist. Sen vårt första program. Vi kommer att följa upp SOIs årskonferens som vi båda var på och prata lite grann om våra intryck därifrån.
Mm.
Och sen lyfta upp ytterligare några aktuella frågor. Men vårt huvudnummer är ju självklart vår gäst i det här programmet.
Och den här gången så var det Björn Jakobsson som idag är upphandlingschef på Migrationsverket. Och han har ju en väldigt lång erfarenhet inom inköpsområdet. Så det här blev ju en väldigt lång intervju.
Och väldigt intressant intervju.
Mycket. Så vi har faktiskt valt att sända första delen av den här intervjun idag, i dagens avsnitt. Och den andra delen lite senare. Så den första som kommer här idag är om hans tid på IKEA och privat näringsliv, och den andra är om hans internationella uppdrag i Irak och Ukraina inom då EU och hur det sen faktiskt leder då, det blir en liten cliffhanger, till Migrationsverket där han är idag.
Ja, och han reflekterar kring hur det är att komma in i offentlig sektor och jobba med inköp från att ha jobbat så många år i näringslivet med de här frågorna. Och det är jätteintressanta reflektioner.
Ja, mycket, mycket. Ska vi köra igång?
Ja, det gör vi.
Ja. Ja, Eva-Lotta, vi tänkte ju börja idag och prata om SOI-konferensen som var i Jönköping 16-18 april.
Ja, det var en jättebra konferens.
Visst var
det?
Och
de slog rekord igen med antalet deltagare, 900.
Helt makalöst. Nästa år när det är då, är det 30-årsjubileum då?
Ja.
Ja, då kommer de ju vara över 1000.
Ja.
Ja, de går från klarhet till klarhet, och konceptet av inköpare för inköpare tycker jag är klockrent när det gäller att kunna vara spot on med vad faktiskt målgruppen önskar och vill ha och behöver.
Ja. Man är en stolt och jäkligt nöjd medlem, måste jag säga.
Jajamän, det är vi. Och jag tänker fråga dig faktiskt vilka du tyckte var konferensens höjdpunkter.
Jag tyckte man gick ut hårt på måndagen där, och det var fantastiskt roligt att höra SOIs eget lagförslag under tröskelvärdet.
Ja, det var toppen.
Ja, jag blev så himla imponerad. Jag tycker det var ett jäkligt bra grepp till att börja med. Här har man bytt medlemstidning till Dagens Samhälle, man skriver en debattartikel där, och i samband med, eller strax efter, Anna Ulfsdotter Forssell har presenterat lite grann arbetet kring förenklingsutredningen, så lägger man fram sitt eget lagförslag på 11 paragrafer. Det är så smart, det öppnar upp, det skapar möjligheter, och innehållet tycker jag var klockrent. Jättebra.
Sen är det så kul också att istället för invänta att alla andra styr ens situation eller arbetsliv, så tar man tag och försöker styra delar eller helheter av det själv. Jag tycker det är klockrent. Jätteroligt.
Och dessutom så är det så här, tycker jag, att det skapar ju möjligheter för de som verkligen vill jobba bra, även med upphandlingar av lite mindre värde, finns här en möjlighet, eftersom man har styrt lagen eller de här 11 paragraferna på ett sånt sätt, så man säger att om man inte har utfärdat egna riktlinjer och satt sina egna, vad heter det, rutiner för hur man ska jobba med upphandlingar under tröskelvärdet, då måste man tillämpa reglerna över tröskelvärdet, och det tycker jag var så himla fiffigt.
Kul.
Ja,
fanns
verkligen.
Det något mer som du tar med dig hem eller tyckte man så här, lite extra?
Nej, men jag tycker alltid det är roligt då att se vem det är som blir årets inköpare.
Ja,
det tror jag.
Det var kul. Ja, det var lite extra kul i år också.
Ja, Mirja Särveli. Jag tror att hon uttalar sitt namn så, jag vet inte. Men hon är inköpschef i Eskilstuna kommun.
Ja, hon var ju... Jag ska inte dit, säga bara att hon var ditlurad, men lite så. Och då tycker jag blir lite extra,
ja, verkligen,
extra knorr på det.
Och hon har ju verkligen tagit ett rejält tag kring inköpsarbetet i Eskilstuna och fått med sig politiker och förvaltningschefer. Det är jättekul. Och vi har faktiskt bokat in Mirja på en intervju. Så det blir spännande att lyssna på henne också.
Mm.
Men du själv då, vilka tycker du var höjdpunkterna på konferensen?
Jag tycker det var mycket som var bra och spännande. Sen ska jag ju i ärlighetens namn säga att jag var ju inte där hela tiden under de här 3 dagarna. Så att jag får ju utgå från det som jag faktiskt var och lyssnade på.
Mm.
Och ganska svårt att välja ut 2 saker, men jag har ändå gjort det. Och den ena har ju ingenting med vårt liksom, profession att göra, men jag tycker att det var en fantastiskt bra föreläsning som på ett engagerat sätt berättade om utmaningar. Och det var Renata Klumska som var första dagen där som ett avslutningsnummer. Och jag tror det var många, inklusive mig själv, som blev inspirerade och tänkte att ja, men jag kanske ska ta någon liten springtur eller damma av min cykel, kanot, skidor och ha ett litet mål i vardagen. Jag tyckte det var fantastiskt inspirerande.
Vilket pannben hon hade. Alltså, jäklar.
Sen behöver man ju inte fladdra runt hela Amerika.
Nej.
Utan man kan ta något mindre mål. Men jag tyckte, henne tar jag med mig. Och sen en kortare då, för hennes föreläsning var ju en timme, var Petra Ransov och Camilla Alfredsson som pratade om kundresor. Och det tycker jag också var spännande att vi börjar mer och mer, och de är ju inte de enda som jobbar med det här, ska jag ju säga då, jobbar med ett utifrån in perspektiv. Och det tror jag är jätteviktigt.
Ja, otroligt. Och det som var roligt var att de hade ju också gjort det här arbetet i sin egen organisation,
ja.
Det vill säga med sina egna medarbetare, alltså inte anlitat någon konsult som hade gjort analyser över kundernas resor, alltså det vill säga de interna kunderna i Helsingborgs stad då, deras behov och efterfrågan av stöd och hjälp under inköps- och upphandlings- och beställningsprocessen. Utan det var medarbetarna själva som hade jobbat i de här olika teamen, det tyckte jag var jättespännande. Det var 2 stycken utav ett väldigt digert program.
Exakt. Så att,
några höjdpunkter.
Ja.
Men som sagt, var det är alltid, tycker jag, är roligt med programmet där. Att det är lite andra vinklingar. Man får fortfarande väldigt mycket av det som är kärnverksamhet och upphandlingsfrågor och inköpsfrågor. Men ibland så sticker det ut.
Ja, det är både och. Sen så tycker jag, precis som vi pratade om i avsnitt 1, när vi pratar om förväntningarna, just det här som händer emellan passen också är nog så viktigt, att man får möjlighet att träffa nya kollegor i inköpsbranschen och upphandlingsbranschen, och även då återta kontakt med gamla vänner och kollegor. Det tycker jag också är en viktig ingrediens av konferensen, som man inte ska underskatta när man diskuterar också inköpsfrågor.
Nej.
Fast utanför programmet, så att säga.
Så bra där, SOI. Okej, men vi går vidare och pratar lite grann om vad som har hänt i övrigt.
Ja.
Och då kan jag konstatera att...
Vadå?
Nej, men nu är det ju 2 olika nyheter kring konsekvenser utav en bra avtalsuppföljning. Jag tänker dels på Arbetsförmedlingen då, som har följt upp sina avtal på jobbcoachföretag och säger upp ett antal avtal för att man inte har levererat enligt de krav som ställs. Och det andra är Malmö stad som har sagt upp, eller kanske i alla fall hotat om att säga upp, avtal med utbildningsföretag som skulle sköta SFI-utbildning.
Mm. Hermods,
det
bland annat.
Det där är ju väldigt intressant. Där hade ju Hermods helt enkelt fuskat med redovisningen och sagt att man hade fler behöriga lärare än vad man hade. Visst var det så?
Något i den riktningen, och det är ju inte bra.
Och på Arbetsförmedlingen var det jobbcoachföretag som inte hade lämnat de resultaten som man hade efterfrågat. Och därför får inte ha kvar sina avtal. Jag tycker det här är...
Vad tänker du?
Intressant.
När du, nej, men dels så tycker jag att det är... Reflekterar över det här?
Dels så tycker jag att det säger någonting om att vi, tror jag, har mer resurser att lägga ner på avtalsuppföljning och att vi faktiskt kan ge cred till de företagen som sköter sig och får behålla sina avtal. Och att vi visar att det inte lönar sig att inte sköta sig. Och på så vis så kommer man, om man satsar på kvalitet och bra leveranser, att kunna vara kvar som leverantör till offentlig sektor.
Mm.
Det tycker jag är jättebra. Det andra jag tänkt på är faktiskt att det här är någonting som uppmärksammats. Jag vet i alla fall att Arbetsförmedlingens avtal här med jobbkursföretagen, det har ju varit uppe på tv-nyheterna och så vidare. Och det tycker jag är bra. Dels för att det är en...
Det är det. Absolut.
Även om det är leverantörer som inte har klarat av sina leveranser, så är det ändå i lite mer positiv anda än när vi hade Carema-affären och annat. Och att man uppmärksammar det, det ger en bra trovärdighet till de här verksamheterna, att man följer upp och att man får ta konsekvenserna av.
Det skickar ju också ett tydligt budskap till marknaden. För jag reflekterar precis som dig att rimligen är det här ett kvitto på att det görs mätningar och uppföljningar och att man börjar gå på de leverantörerna som inte sköter sig. Och det är ju strålande att det också kommer ut i allmänpressen, för det läser ju leverantörerna av andra branscher också, och förhoppningsvis så får vi bort de avarter som vi inte vill ha. Men tror du att det här är toppen på ett isberg, eller tror du att det här är ett undantag?
Nej, men jag tror att det här är resultatet av att vi faktiskt får mer resurser för att jobba med uppföljningar med inköp generellt sett i offentlig sektor, som vi har sett de senaste åren. Jag tycker det var spännande på SOI-konferensen. Man såg, eller de man pratade med, och så frågade man hur många de är i sin organisation. Att det är många som har fått mer resurser.
Mm.
Verkligen. Att det blir mer... vad ska man säga, större och professionella organisationer som jobbar med de här frågorna. Och jag kan ju tänka mig att är man leverantör som sitter med nu och ska lämna anbud i en upphandling för Malmö stad, så vet man att de har följt upp sina tidigare leverantörer. De har koll att man kan inte på något sätt smita undan med dåliga leveranser. Och det stärker ju förtroendet för hela den offentliga sektorn. Inte minst för de som agerar.
Sen tycker jag, jag utgår ju från att det är många som är duktiga naturligtvis också och sköter sig. Och för dem är det här bara win-win-win. Och fortsätta på med det bra arbete som de gör idag.
Och det är ju någonting som branschorganisationer och leverantörsrepresentanter alltid säger. Mm. Att följ upp de tuffa krav ni ställer.
Det är också min erfarenhet att jobba med leverantörer och bjuda in dem till sin egen organisation och tycka till, vad är det, om nu tänker jag privatsektor, vad är det man vill bli mätt och uppföljd på?
Ja.
Och att just de som är duktiga och seriösa, de vill ju verkligen bli mätta och uppföljda. För de vet ju att de vinner på det i slutändan och får bort de här som inte då sköter sig. Nej, det är strålande. Och det är roligt också ur ett annat perspektiv. För jag kan tycka ibland när man skriver i allmänpressen då om våran profession, att det blir lite förenklat vad utmaningen är. Att om det nu står att det har varit katastrof angående XYZ, och så kommer man till en enkel lösning och säger sig, eller identifikation av problemet, och det är upphandling. Och jag tycker inte riktigt det är varken sant eller rättvist. Och det här känns som ett steg i riktning för att åstadkomma bättre affär faktiskt.
Mm. Var det något speciellt fall du tänkte på?
Nej, jag tycker lite förenklat att det kanske är så. Nu har jag ingen insyn i Nya Karolinska, men rätt ofta så står det i de här artiklarna i DN att, och det var liksom upphandlingen. Fast det är ju så att det är ju någon form av strategi som baseras i verksamheten, som sen blir kanske en konsekvens i form av en upphandling. Och sen är frågan hur mycket har de här personerna som jobbar med upphandling får faktiskt vara med tidigare steget. Och det kan vara mycket i det här fallet. Jag har ingen insyn, men jag tänker ibland att det är lite förenklat förklaringen i ganska många saker som kommer i pressen, att då är det upphandlingens fel. Och jag håller inte riktigt med den enkla förklaringen, för jag tror inte riktigt det är sanningen.
Nej, men jag håller med dig. Mm. Och det har man ju fått höra i många, många år.
Ja, såklart, exakt. Att,
det är problem med själva upphandlingsmomentet som sådant. När man kanske, det kanske är någonting annat som är kärnan till problemet.
Exakt. Hjärtligt välkommen, Björn Jakobsson, till vårt andra avsnitt av podden På tal om inköp.
Tack ska du ha.
Vi är så glada att ha dig här.
Ja, verkligen. Jag är supertaggad.
Ja, och nyfiken att höra om din resa. Och vi tänkte göra som vi faktiskt gjorde även förra gången, att vi börjar ifrån början. Kan inte du berätta lite var du kommer ifrån och din uppväxt och sen komma in på hur hamnar du inom inköpsområdet? Det har varit en jättebred fråga.
Ja, jag var den första många åren där, men var jag kommer ifrån, det räcker med att jag öppnar munnen så hörs ju det att jag är från Skåne och från Malmö. Jag är Malmöpåk och där har jag gått till skolan. Och sen så gick jag i Lund och sen skolan slut och då var jag glad. För då kunde man börja jobba.
Trivdes du i skolan eller inte?
Ja, jag var lite mönsterbarn i skolan. När jag slutade skolan efter 12 år så hade jag bara varit frånvarande i 5 dagar totalt. 12 år, det var jag ganska stolt över. Så att,
Under alla år? Officiell
frånvaro. 5.
Helt makalöst.
Ja, under alla 12 år så hade jag varit frånvarande i 5 dagar.
Ett ovanligt friskt barn skulle jag säga.
Ja, det ligger väl kvar fortfarande.
Mm.
Jo då, och sen vi då fortsätter så jag var lite tekniskt intresserad. Och ganska tekniskt kunnig. Jag kunde plocka ner en Volvo-motor när jag var 17-18 år. Jag plockade sönder mopedmotorer. Så jag trodde jag skulle bli tekniker. Så jag började på teknisk i Lund. Men då visade sig ju att man inte hade läst på så mycket i skolan på matten. Utan skolan hade ju varit mer en liten loj hobbyverksamhet. Så att matten den brast jag på. Och så efter ett par månader så insåg jag att det här med tekniskt det var inte grejen för mig. Och så sökte jag ett jobb och så sökte jag in på ekonomi samtidigt. Och så kom jag in på båda. Jag fick ett jobb på en elektronikfirma och jag kom in på ekonomiutbildningen i Lund. Och jag körde båda.
Du gjorde det?
Ja, körde jag båda parallellt. Så jag jobbade på dagar. Jag hade ett sånt bra jobb så jag kunde jobba när jag ville. Och så åkte jag in till Lund, gick på föreläsningarna, tillbaka och jobba. Sen var det tenta, då jobbade jag inte dagen innan, pluggade och så gjorde jag tentorna och så gick jag igen.
Jobbade du i Malmö?
Ja.
Mm.
Vad var
det för företag?
Det är ett företag som heter DC Elektronik. Ett litet elektronikföretag.
Och vad gjorde du där?
Jag monterade alla möjliga typer av mätinstrument. Man mätte i oljetankar hur mycket vätska det fanns. Jag gjorde ett företag som heter Cefar som gjorde sådana här för som benstimulatorer för skadade människor och sånt där. Så att det.
Mm. Wow. Men var det inte tufft?
Nej, det var jätteskoj.
Jag
hade aldrig brist på pengar.
Nej, det är ju bra. Så du behöver inte ta studielån?
Nej, jag tog lite studielån också. Liksom jag låg på en liten nivå där.
Men du jobbar inte heltid utan?
Jo, mer än heltid. Jag jobbar på helger. Jag kunde jobba när jag ville. Så det gick.
Vad hände efteråt då, när du var klar? Var du kvar då?
Då sa jag att nu, om jag hade läst ekonomi och jag gillar det här med affärer och marknadsföring och sånt, då ska jag också jobba med det. Så jag sökte ett par jobb och fick ganska fort jobb. Jag tror jag fick jobb efter 2 månader. Och då hamnade jag på ett företag, ett stålgrossist som heter Tibnor i Malmö.
Aha.
Och där blev jag innesäljare som jag fick börja. Och då insåg jag hur egentligen, vad jag tyckte egentligen, jag tyckte inte om skolan alltid för att jag visste inte vad en order var när jag kom till Tibnor. Jag visste inte vad, alltså det var massor av begrepp de använde sig där. Jag tänkte, vad har jag lärt mig i skolan? Så jag hade liksom 6 månaders introduktionsdel på företaget där innan jag liksom började fatta det hela, men sen fattar man. Och sen hade jag 5 underbara år på det här företaget. som innesäljare, utesäljare. Jag blev distriktsansvarig för södra Sverige. Jag sålde rostfritt stål till Skrotnicke och till Electrolux Vaskator, till Kockums Varvet, till alla möjliga. Och sen så blev jag metallsäljare. Och det var inte att vara säljare. Och nu kommer vi in på inköp, utan det här var mycket trading. För vi köpte mycket för grejer ute i Europa. Och så sålde vi det till svenska företag. Och det var vad vi skulle göra. Och vi skulle sälja i Sverige. Vi fick lov att köpa utomlands. Vi hade ett lager där vi sålde ifrån också. Och sen åkte man och kund till sina kunder och så vidare. Men så kom jag, fyra år hade jag varit där. Och då lyckades jag sälja 7 ton rostfritt till Kanada. Och då blev jag
bara sådär?
Ja, det var det. Jag hade kommit i kontakt med en kille i Lund. Eller som hade ett företag där. Rekuperator tror jag det hette. Och då blev jag inkallad till vdn. Företaget. Typ nu sa han. Ja, sa han, du har affärssinne, Björn. Men du har... En sak måste vi dra på gränsningar. Vi säljer bara i Sverige. Du får köpa vad du vill, men du ska sälja i Sverige. Inte någon annanstans, för det är svårt att göra kreditbedömningar och sånt. Och då tänkte jag, det här företaget är kanske lite för litet för vad jag vill göra.
Mm.
Jag vill jobba internationellt, hade jag fått smak på då. Så det fick till följd att jag började leta nya jobb. Då dök upp en sommaren, jag kommer inte ihåg vilket år det var, jag hade varit på företaget i 5 år. IKEA söker 90-talets nyckelpersoner, så var det en sån här liten sexkant nyckel. Och då var jag, åkte jag upp på ett av mina affärsrundor i Växjö, så körde jag in på IKEA, var på intervju och inköp skulle nog passa dig. Ja, sa jag. Sen åkte jag därifrån, det var september månad. Och sen hörde jag ingenting. Det gick oktober, november. Då tänkte jag, vad är det för ett företag? De hör inte av sig. Och så ringer de, vad var det, sista veckan i november. Jag kommer ihåg det väldigt väl. Och sa, du Björn, kom upp. Vi har ett jobb till dig. Kan vi snacka om det? Ja, så jag kör förbi. Och då blev jag erbjuden på sittande stol där uppe. Vi öppnar inköpskontor i Moskva nästa år. Vill du vara med och starta det?
Nej, men gud vad häftigt.
Mm. Gud vad coolt.
Och jag blev ganska så... tänkte, det här var ju verkligen öppet. Jag kan ingenting om möbler. Jag kan ingenting om... Jag har inte jobbat. Ja, men du bara affärssinne uppenbarligen. Vi behöver någon som är flexibel. Men hur det än var så då ska vi tänka... Då talar vi 1988 om Moskva. Då var det Red.
Ja.
Russia va?
Ja.
Men jag tackar nej till det här jobbet, för jag tyckte det var lite too tough. Två veckor senare så ringer telefonen igen. Och då frågar de mig, vi ska öppna ett i Warszawa också, så. Det kan du väl ha, det är väl intressant. Det är inte lika tufft som i Ryssland. Och där finns redan 2 personer som har öppnat kontoret. Och då har jag en väldigt god vän som är av polskt ursprung. Och han heter också Björn. Och jag snackade lite med honom och sa han, du för 17, den lönen du får där. Så han tyckte, 17, du blir miljonär på den lönen. Det kostar ju ingenting att leva. Och det ska du göra, Warszawa är häftigt. Så sa jag ja.
Mm.
Och 4-5 månader senare så flyttade jag till Warszawa, sålde allt vad jag hade i Sverige, utom min båt då. Stor lastbil, hämtade grejerna och sen åkte vi ner till, jag och min tjej där, till Warszawa. Flyttade till Warszawa.
Och hur många var ni på det kontoret?
Då var jag i nummer 5.
5?
Anställningsnummer 5 i Polen. Idag har IKEA 6000 anställda i Polen.
Men vad var uppdraget då? Vad skulle du göra?
Ja, då var det att ta hand om de affärerna som man ju redan gjorde i Polen. Polen har ju alltså ett traditionellt tungt inköpsland för IKEA. För att Polen hjälpte Kampra 1960 när han blev blockerad av den svenska möbelindustrin med varuförsörjningen. Så för Ingvar Kampra var ju liksom, Polen är land, eller var ju land nummer 1. Som hans utanför Sverige, som där verkligen det skulle hjälpas tillbaka genom att göra affärer. Så jag fick ett distrikt där jag köpte möbler i nord, vad blir det, nordvästra Polen. Och sen åkte man omkring och handlade där och gjorde upp affärer. Och det var en stor affär för IKEA på den tiden. Första året, år nummer 2, faller muren.
Just det.
Och då hände ju verkligen saker där. Vi gick väldigt snabbt. Vi tappade, IKEA tappade halva sin inköpsvolym i Östeuropa på den tiden. Och det var en bra vinstaffär för IKEA. Och det var alltså marginalproblem för IKEA. Man fick gå till andra ställen i Västeuropa för att klara försörjning av såna här nyckelprodukter som Billy och så vidare. Och vår uppgift var att göra allt för att behålla affärerna hos leverantörerna. Fixa ihop det här. Och då tog IKEA också sitt beslut om att skapa sitt eget produktionsbolag som sedan heter Swedwood. Som gick in och köpte de här fabrikerna som höll på att gå omkull i Östeuropa. Det var inte bara i Polen, det var DDR, det var i Tjeckien.
Men förklara, hur kommer det sig att när muren faller så förlorar IKEA sina affärer?
Därför att leverantörerna, de sa ju direkt att nu ska vi ha västpriser. Vi ska inte ha de priserna, nu gäller andra regler här.
Så man sa upp kontrakten
med? Man sa upp kontrakten, nu ska vi inte ha de priserna som ni har köpt här. Nu har vi ett nytt politiskt system här. Det kommer ju nya politiker på toppnivå direkt.
Ja, det är marknadsekonomi som
gäller. Ja, då är det marknadsekonomi. Det gick fort, det gick på ett par månader, 2-3 månader så.
Men hur var styrningen från centralt håll när det gäller inköpen? Vad hade ni för direktiv och hur mycket kunde ni liksom deala själva?
Ja, det var mycket själv.
Ja.
Det var mycket dealing och wheeling. Och det var, man kunde få ner priset 2 kronor och så tog man en snaps med direktören. Så tog man en snaps till och så gick priset ner 2 kronor till. Det är sant.
Ja, det är
alltså, vi snapsade ner pengarna eller i förhandlingarna. Det var så. Sen vände det väldigt snabbt. Det ändrade sig ganska snabbt. På de 3 åren jag var i Polen så var det så inledningsvis. Jag sa att det här klarar inte jag i längden. Så för min del var det, jag kör alltid bilen. Så jag dricker ingen sprit i jobbet. Va?
Du använder det som...
Ja, jag sa jag kör bilen av säkerhetsskäl. Det är min tjänstebil. Så att jag dricker ingen. Men annars var det mycket av den här varan i gamla öst. Men det vände snabbt. År 3 så var det inte så längre. Då blir det mer en annan typ av affärsdialog. Då var det inte på samma sätt.
Var det andra typer av saker ni köpte in och satte upp i Istanbul kontra Polen? Var det
Nej, det var, då hade jag jobbat mycket med möbler och i Turkiet köptes mycket mattor och glas. Och man såg att det fanns en möbelindustri i Turkiet. Och så, eftersom jag har jobbat med möbler så fick jag uppdraget att undersöka, kartlägga och se förutsättningarna för att IKEA skulle köpa möbler i Turkiet. Vilket vi upptäckte efter 6 månader att prisbilden i Turkiet var inte lika vass som den var på andra ställen. Så det här var ingenting för IKEA med möbler i Turkiet. Däremot fortsatte man då med små tillbehör, alltså mattor, textilier och lite sådana grejer. Men möbelprojektet lades ner och jag flyttade till Milano. Ett nytt projekt där.
Vad var den största skillnaden tycker du kulturellt i affärer i Polen kontra Turkiet?
Ja, det är ganska stor skillnad på...
Ja, jag skulle också gissa, men får gärna berätta det som har varit där. För
alltså för Polen i sig ändrades ju, men Polen är man väldigt... Det är ju ett entreprenörsland. Det ser man inte minst nu ju att det är ett av de gamla östländerna som förutom då DDR som har fått en speciell support genom att... integrerades i väst, men eller Västtyskland. Men Polen har ju alltså, det går ju framåt, Polens ekonomi idag, det är ju en av världens mest starkt växande. Och de är duktiga entreprenörer, de fixar saker. Trots de här problemen de hade att vara ett östland i restriktioner så fixar man. Man var duktig på att kreera och vi gjorde bra affärer med bra industrier. Det fanns skrot där också, men vi gjorde... Vi hade rätt många bra leverantörer, väldigt trevliga, väldigt duktiga. Det var inte dåliga varor som kom ut. Visst hade vi några stora reklamationer ibland, men vi hade också leverantörer. Det hade aldrig varit en reklamation från fantastiska.
Och Turkiet då?
Och Turkiet, där var det kanske inte, där var det mer pengarna som kanske styrde hur mycket man fick betalt. Och det var liksom inte den öppna. I Polen hade vi en ganska, det man kallar open book kalkylering. Mm. Det hade vi ganska mycket med de polska leverantörerna redan på 80-talet. Vi visste vad de kostade hos dem. De gillade inte riktigt att de tyckte vi IKEA tjänar för mycket pengar på deras möbler. Och det var därför vi fick den här reaktionen. I Turkiet så var det inga öppna böcker, utan där var det maximerat. Kan man sälja en bokhylla för det här priset i Turkiet, så ska export, då det är ännu svårare, högre kvalitet och så vidare, ska det vara ännu dyrare. Det gick inte ihop på sig.
Mm.
Och jag vet inte hur det gick sen, men det har kanske ändrat sig. Jag har inte följt upp det där.
Men du var först i Polen, sen Istanbul och sen Italien.
Sen blev det Italien som var då ett litet kontor i världens största möbelproducerande land. Vilket man då tyckte att, kan inte vi göra bättre affärer här? Så jag och en annan kollega som jag sen har gjort mycket följe med senare, Rutger. Han fick uppdraget att vara kontorschef och vi träffades för första gången där. Och sen så var uppgiften att göra mer affärer i Italien. Och det gjorde vi. Jag var där i 5 år och vi var väl näst minsta inköpskontor när jag började. Men inte min förtjänst bara, utan det var många andra också. Men 5 år senare så var vi näst största inköpskontor i Europa. Och hade alltså verkligen fått upp volymen. Köpte jättemycket olika saker. Alltså,
till exempel
alltså köksluckor, möbler av alla dess slag, planmöbler. Vi startade upp Ikeas, som var mitt projekt, hela vitvaruaffären. En jätteaffär för Ikea. Ja. Så när Ikea skulle sälja kök tillsammans med även vitvaror, det gjorde man inte inledningsvis. Och sen började man göra det lite grann lokalt, varje land fixar sitt. Och det togs beslutet att Ikea ska ha ett eget vitvarusortiment. Och det, eftersom vitvaruproduktionen i Europa är fokuserad till Italien, så blev det Italienkontoret. Sen gjorde vi affären med Whirlpool, som är ett amerikanskt företag som skulle in i Europa. Det var perfect crime. De behövde en jättekund. Vi behövde någon som inte var förstörd av marknaden, som då Electrolux, Sanussi, AEG, de hade sin, så här ser marknaden ut. Whirlpool ville in och förstöra den marknaden för dem. Vi ville också störa, men vi ville ha en partner. Det var jätteperfekt. Det fungerar jättebra.
Men du, hur fungerade inköpsverksamheten då? Vem var din uppdragsgivare?
Men det är ju IKEA of Sweden. Och om du läser på en IKEA-produkt så står det IKEA Design and Quality Sweden.
Mm.
Alla möbler är designade och har alltså ursprunget, men sen är de inte producerade. Och då är uppdragsgivaren, det är alltså de som sitter, och där har IKEA fortfarande sitt sortiment och inköpscenter, det är Älmhult.
Så det är sortimentsansvarig?
Ja, det är sortiment, där ligger liksom, det är hjärtat på det företaget, och där styrs mycket av den bit. Så de människorna jobbar man mot och tillsammans med då, att nu ska vi ta fram till exempel spisar och ett helt sortiment för det, eller vi skulle ta fram för kranar. Och så hittade jag tillsammans med leverantören möjligheter, och så diskuterar man det med sortimentansvar, och så gjorde man upp priserna, och sen så diskuterar vi distributionen, och där skulle distribueras. Det var, det var en jättelik logistikapparat ut till alla varuhus i Europa. Och det skulle då vara alltså krav på att, jag kommer inte ihåg om det var 4 veckor efter kunden hade beställt, så skulle det stå hemma hos kunden. Och det var en intressant. IKEA var inte riktigt med på den svängen från början, det här med hemleverans. Men det höll man på att bygga upp då. Alltså.
Mm.
Och kök var en av de typiska produkter som man var tvungen att vara med på den. Den köper inte kunden gärna och bär hem i sin lilla bil. Va? Utan det, man köper det, så kör man hem och så levererar köket senare när man har en montör. Va?
Men när det är så, jag tänkte med de här sortimentansvariga, är det så att de pinpointar då till exempel i Milano, eller kan det gå ut till flera och säga så här, alltså, vi skulle vilja titta, att ni tittar på det här, Och vet man om då att det är de andra som också tittar på det samtidigt, ja, så är det lite liksom intern
så, konkurrens? Så fungerar det mycket. Jag vet inte exakt hur det är upplagt idag, men på den tiden var det att då visste de som satt centralt, de visste ungefär vilka länder som var bra på vad.
Mm.
Och då fick man en förfrågan att vill ni titta på den här stolen? Och så gick man kanske till Italien, man kanske gick till Taiwan, man kanske gick till Tyskland, jag kommer inte ihåg. Och det visste jag ju också. Och sen var det vi som satt i inköpskontoren där. För oss var det vår överlevnad att tillsammans med leverantören få affären.
Mm.
Så vi intern sålde ju leverantörens bästa. Så vi diskuterade fram hur bästa offert skulle byggas upp. Sen var det mitt uppdrag att internt sälja in bästa upplägget. Best buy kom då inom IKEA också. Det var liksom inte bara bästa pris. Utan det handlar om logistik och hela den biten också. Och sen så satt min konkurrent eller kollega i Taiwan och gjorde samma sak. Och sen i slutändan så valde man då från inköpsstrategiska. Nu lägger vi den affären i Italien. Bästa affär för IKEA. Så fungerar det.
Men de ställena, jag menar, du har flera ställen där du har varit på, så vi har inte kommit till alla ställen i världen. Men när du kom till exempel till Italien eller Polen, var det ert jobb också då att leta upp leverantörerna?
Ja, ja.
Så ni byggde upp det också?
Vi letade ju sen. Så vi hade till exempel ett projekt som vi kallade då, lite skojigt projekt som jag och Rutger sa att vi gör ju bara affärer uppe i norra Italien. Italien är ju stort, så vi måste ner och titta vad finns söder om Firenze eller ner mot Rom till. Här sa italienarna på kontoret, det här är Nordafrika jobbar vi inte i. Så det gick inte italienarna med på, det var för säkert så man kan aldrig åka till Neapel eller sånt, det var jättefarligt. Så fick vi sätta ihop en grupp av icke-italienare för att utforska södra Italien, leta upp med, vilket vi bland annat träffade då Natuzzi, världens största soffleverantör som har sitt ursprung nere i Bari.
Hur såg det ut med korruption?
Ja, det finns ju, men jag tror vi var väldigt, det är en grej inom IKEA att man försöker vara väldigt tydlig att man är untouchable på den punkten.
Mm. Och
jag måste säga att under mina år i Italien, jag blir aldrig erbjuden någonting av större dignitet. Sen vet jag att det förekom på vissa ställen, det var några, vi hade några ärenden, några case. Men då hittar de här människorna, då vet de att det finns kanske, det precis som man rekryterar en spion, en svaghet hos den här människan.
Mm.
Så vidare. Men är du tydlig som människa att don't talk about it,
nej,
så blir du aldrig erbjuden. Så det handlar om hur du själv hanterar det i första hand. Då blir du aldrig erbjuden.
Hur många år var du på IKEA?
17.
17 år. Jag tänker på det här med Code of Conduct och allt hållbarhetsarbete som ändå liksom IKEA under de här senaste decennierna har jobbat mycket med. Hur var det då?
Ja, det var ju en ny grej för IKEA i slutet. Början på 90-talet så började man jobba med detta.
Mm.
Insåg detta. Och det var inte helt enkelt. Först så skulle man skapa förståelse för bland oss på inköpsorganisationen som inte alltid lika direkt så att det här, hur ska vi lösa det här nu när vi barnarbetet. Jag jobbar ute i Asien då bland annat.
Mm.
Hur ska vi hantera detta? Men det handlar ju ändå om att aid is trade och kan man hjälpa en leverantör. Det handlar inte om att stoppa för att de har något problem, utan tvärtom man gick in och gjorde aktivitet och planer och byggde upp, ja, ni har ett problem, vad gör vi åt detta? Så gör man en actionplan, håller de den får man behålla affären. Alltså det var ju det gick ut på.
Mm.
Så det var ju ett jättearbete som påbörjades på IKEA, kan man säga, början på 90-talet och som sen har vuxit till en fantastisk apparat. Mm. Väldigt välorganiserat.
Mm.
Kan jag nog påstå.
Började det innan du kom till Asien? Eller
ja, det började när jag, precis när jag kom till Asien. Man började väl lite grann.
Och var
man
tar, du någonstans i Asien?
Jag var i Sydostasien, satt i Bangkok som bolagschef där. Och jobbade först mest med Thailand, men sen var det ju lite grann, vi jobbade regionalt där också. i då, Malaysia, Vietnam och Indonesien.
Vad var det som gjorde att IKEA började jobba med de frågorna? Vad var det som var den största drivkraften?
Ja, den största drivkraften. Man insåg väl att kunden kommer att efterfråga detta. Media var väl, ligger väl lite först, men sen så inser man ju att det här kommer kunden också efterfråga. Mm. Så är man inte med på det tåget så kan man lätt snabbt bli akterseglad.
Mm.
Och sen så, jag påstår att på sikt så gjorde man faktiskt bättre affärer med det här också. Man fick bättre produkter, man fick bättre kvalitet. Det är man köpte också. Va? Och det kvalitet, IKEA hade ju ett litet rykte på 60-70-talet där kvaliteten kanske inte var alltid den bästa. Men jag påstår att IKEAs kvalitetsstämpel idag är väldigt hög. Det är inte många som gnäller längre på att det saknas någonting eller att sakerna går sönder och sådär, utan man har byggt upp en bra kvalitet med det här jobbet också. Så det hör ihop.
Mm, det är kul att det går hand i hand.
Ja.
Vad tycker du är det som du har tagit med dig mest ifrån din tid på IKEA?
Det är att om du ska koppla det till varför vi sitter här, inköp och så vidare, det är att om man jobbar med inköp eller jobbar med en affär på IKEA, då kan man har kunskap om sin produkt. Man sitter inte och förhandlar om rabattsatser och tycker att nu har jag förhandlat 20% rabatt på den. Utan en inköpare på IKEA, han vet, om man jobbar med trä, han vet vad kubikmeterpriset är på trä, han vet vad beslagen kostar, han vet vad förpackningen kostar, han vet hur produkten ska vara designad för att passa på en pall, han vet hur mycket fraktkostnaden, han vet allt, eller hon ska vi säga, hen kanske vi ska säga idag. Va? Man ska kunna allt det och då föra den dialogen med leverantören. Och då är du professionell, därför blir du respekterad som professionell i din dialog med din leverantör. Och det är nog det viktigaste. Kunskap är makt, om man har uttrycka det sig. Så stod det faktiskt på en av de skolor jag gick på i Malmö. Kunskap är makt. Och det stämmer faktiskt. Så den biten är, och det påstår jag, det saknas väldigt mycket av den kunskapen med det man handlar eller gör affärer med. Tänk själv och försöka köpa någonting som ni inte vet vad det är. Vad är det här uppbyggt och vad ska jag förhandla om? Vad ska jag diskutera? En rabattsats? Nej.
Mm. Var det så, tycker du, från början eller har man byggt upp det?
Nej, det här kommer från ägaren själv.
Ja, så det var core-kompetens
från början. Ja, det är core-kompetens. Mm. Det här ska du kunna från början. Det får du lära dig.
Det är viktigt. För annars kan det ju vara hur ska man beskriva det då, en motsatsförhållande om man tänker sig, om du skulle tänka något annat bolag eller organisation, att där har man rimligen bestämt att det här är våran core competence och vi ska sourca det som inte är våran core competence, det vill säga det vi inte kan då.
Mm.
Att det kan bli, men här har man lyckats kombinera det så att man kan även det man inte ska liksom göra själv, fast det ingår i kärn produkten som sen ska till kund. Men jag tror det är en av utmaningarna andra organisationer sitter med, att vi som köper in är inte så kunniga på det som vi ska köpa in.
Nej.
Jobbar du både med direkt och indirekt inköp på IKEA?
Ja, det är faktiskt så då att jag jobbar med direkt affär fram till mitt sista 2 år. När jag lämnade Thailand så var det så att då ville man börja titta på den indirekta affären på IKEA. Så vi var 6 stycken som vi utplockade från IKEA-organisationen som ingick i det projektet att börja titta på den indirekta affären. Och det visade sig ju. Och det är också en av de första gångerna som IKEA tog in en lite tyngre konsultfirma, typ McKinsey, A.T. Kearney, och hjälpte och fick in nya synvinklar på hur man kunde, vad ska man säga, angripa den typen av affär där vi inte hade så bra kunskap.
Nej, jag tänkte just att det var
det. Där hade vi inte så var den här kunskapen, men då, och så byggde vi upp det bolaget, det startade, gick väldigt snabbt. Vi var 6 när jag började och 1,5 år senare när jag lämnade IKEA så var det 200 i hela världen, och idag är det en riktigt stor organisation. Men idag har man kunskapen, och man har även kommit så långt att man har kunskap om det man handlar i den indirekta affären, de som jobbar i den. Men, så det var en rätt så intressant resa.
Mm. Vad var de största framgångsfaktorerna där när man byggde upp den?
Ja, det var väl lite, jag tror framgångsfaktorerna var att man fick lite nya infallsvinklar utifrån, typ från en McKinsey. Man talar om spendanalysen, hur du kategoriserar. Första gången det kom in på IKEA, category management och sånt, det kom då, va? Och hur man gjorde de bitarna. Och det har sen tagits in i, man har sagt, i den core business också inom IKEA. Och sen tog man core business-kunskaperna in i den indirekta affären. Så man liksom vävde ihop det här. Men gjorde man, det gick ju inte på ett år eller två, utan det är något som har jobbats på under ett decennium.
Men sen slutade du på IKEA. Och ja. Då är man ju nyfiken, vad hände och vad gjorde att du tog det steget och vart gick du?
Ja, då var det ju... Man säger på italienska, you get an offer you can't resist. Så det var ett finländskt företag som hette Fiskars, eller heter Fiskars idag, heter Itala-gruppen. Sökte en sourcing director. Uppgiften var att lägga ner deras produktionsanläggningar i Skandinavien och bygga upp en sourcing-organisation för dessa produkter i världen. Och det tyckte jag var rätt så intressant. Och då tyckte jag att, ja, jag trivs jättebra. IKEA gav mig jättefina möjligheter, men 17 år, det finns någonting utanför. Man är nyfiken. Ja, jag hoppar på det.
Flyttar du till Finland då?
Jag jobbade mycket i Finland, men jag hade också suttit i Höganäs. Men det var inte riktigt bra att sitta i Höganäs där på slutet, för att det var jag som flyttade deras produkter till Thailand 70% billigare. Och det var inte riktigt lämpligt att stationera på samma ställe då, kan man säga.
Ja, det var inte så poppis kanske?
Nej, och så vidare.
Mm. Hur länge var du där?
Jag var där i nästan 2 år.
Och sen vad hände?
Ja, sen jag reste för mycket. Jag bodde i en koffert. Jag var hemma 4 dygn per månad totalt sett. 25-26 dagar reste jag. Jag var hemma och bytte koffert. Jag var hemma 3 timmar och så flög jag iväg och så vidare. Så det blev lite familjära problem hemma. Och så samma man som jag hade jobbat med i Italien hade en möjlighet på Granngården. Det bolaget skulle då... Det fanns ett rykte om att bolaget skulle förmodligen avvecklas, men då behövde man fixa till siffrorna och göra något nytt med det här bolaget inom Lantmännen. Och så fick jag frågan om jag ville ta över och jobba som inköpsansvarig och sortimentansvarig på Granngården. Och det var i Malmö. Och då slapp jag resa så mycket. Så den matchade rätt så bra. Så jag lämnade ett jättefint jobb på Itala. Jag hade nog gärna egentligen fortsatt. Lite synd på ett sätt. Men samtidigt, man måste göra överväganden i livet ibland.
Men jag förstår inte, vänta, du har ju liksom, du hade ju bott i Thailand, Italien, Turkiet. Men någonstans efter det, när du började på Fiskars, då flyttade du hem till Sverige?
Nej, jag bodde ett tag i Sverige. Alltså efter Thailand.
IKEA-verksamheten, den här indirekta...
Ja, indirekta, det tog mig till Helsingborg.
Ah, okej. Okay.
Inte mig, men jobbet var i Helsingborg, jag bodde i Malmö. Mm. Ja.
Ha. Så då blev det Granngården. Blev du länge där?
Nej, det såldes ju precis som egentligen...
Som planen.
Det var inte en officiell plan när jag kom dit, men jag förstod ganska snabbt att någonstans i bakgrunden så... lurade att det såldes ett annat, Weibull såldes av, och det var liksom inte kärnverksamhet för Lantmännen att hålla på med detaljhandel. Så vår uppgift var ju att fixa till affärens, göra en bra, och jag tycker vi gjorde ett bra jobb på 1,5 år. Vi ökade bruttomarginalerna ganska kraftigt genom att inte att höja priserna i butikerna, utan att rensa upp i sortimentet och göra bra inköpsaffärer. Städa bort alla agenter, och vi gjorde direkta affärer ute i Asien och så. Och sen, ja. Sen när jag slutade där på Granngården, så fick jag ju en möjlighet att gå in som tillfällig acting, vad heter det, CPO på Lantmännen-koncernen, som du känner till lite grann kring, Helena, också.
Nu får du nästan avslöja, Helena, för du var på Lantmännen.
Ja, men det är ju så vi har träffats en gång i tiden. Nej, du tog över efter mig.
Ja.
Och gjorde ett fantastiskt jobb.
under ett års tid. Men återigen, det var också pendling till Stockholm. Och då var kravet att du ska sitta i Stockholm om du ska fortsätta med det jobbet. Men det sa jag nej till då, att jag vill inte ge mig in i det igen.
Ni har lyssnat på det andra avsnittet av På tal om inköp. Där ni har fått möta, förutom oss då, Helena Björn från Migrationsverket.
Del 1 får vi lägga till.
Del 1, ja precis.
Och vad händer nästa gång?
Nästa gång så ska vi få besök av Mirja, inköpschef i Eskilstuna. Årets inköpare.
Jajamensan.
Utsedd på SVs årskonferens. Ska bli jätteroligt att lyssna på henne. Och vi kommer väl som vanligt prata lite inledningsvis om nyheter och vad som hänt.
Ja, vi får se vad som har hänt
då.
Då helt enkelt.
Hej då.
Hej då.